Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Org Design for Design Orgs är en fackbok från 2016 av Peter Merholz och Kristin Skinner, skriven för personer som ska bygga, leda eller utveckla interna designteam. Den handlar inte främst om hur enskilda designers skapar gränssnitt, utan om hur en organisation gör design till en fungerande och varaktig kapacitet. Författarna utgår från att digitala produkter och tjänster har gjort design till en viktig länk mellan verksamheten och människorna som använder dess erbjudanden. Problemet är att många företag anställer designers utan att samtidigt skapa rätt struktur, mandat, karriärvägar och samarbete runt dem. Boken fungerar därför som en praktisk handbok i organisationsdesign, chefsarbete och designverksamhet. Den behandlar bland annat olika sätt att placera designers i företaget, hur team förändras när de växer, vilka roller som behövs och hur ledare kan stödja professionell utveckling. Perspektivet är brett och inkluderar produktdesign, forskning, innehåll, programledning och andra kompetenser som tillsammans formar kundupplevelsen. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, valet mellan centraliserade, inbäddade och partnerskapsbaserade designteam. En huvudfråga i boken är var designers ska höra hemma organisatoriskt. En centraliserad modell samlar kompetensen i en gemensam designfunktion. Det kan ge enhetliga arbetssätt, starkare kollegialt lärande och bättre möjligheter att bygga gemensamma principer för kvalitet. Samtidigt kan avståndet till produktteam och affärsbeslut bli större, särskilt om designgruppen främst betraktas som en intern beställningsfunktion. I en decentraliserad eller inbäddad modell arbetar designers nära enskilda produktområden. Det gör samarbetet med produktledning och utveckling snabbare, men kan också leda till isolerade team, olika kvalitetsnivåer och svagare professionell gemenskap. Merholz och Skinner lyfter därför en centraliserad partnerskapsmodell som ett försök att förena närhet med samordning. Designers kan vara tätt knutna till de team där arbetet sker, men samtidigt tillhöra en designorganisation som ansvarar för kompetens, metoder, rekrytering och utveckling. Bokens poäng är inte att en modell alltid är bäst. Strukturen måste svara mot företagets storlek, produktlandskap och mognad. Det avgörande är att mandat, ansvar och samarbetsvägar är tydliga så att organisationsformen stödjer designarbete istället för att skapa nya flaskhalsar. För det andra, tillväxt kräver att designverksamhet blir en uttalad operativ funktion. Boken beskriver hur ett designteam förändras från en liten grupp till en mer komplex organisation. I början kan en chef ofta hålla ihop rekrytering, prioriteringar, handledning och samordning utan särskilt mycket formalisering. När antalet medarbetare växer räcker inte längre informella lösningar. Författarna beskriver flera utvecklingsstadier, från ett första litet team till en distribuerad organisation med flera ledare. Syftet med modellen är att hjälpa ledare att känna igen när gamla arbetssätt har blivit otillräckliga. Ett återkommande argument är att designverksamhet måste göras explicit. Rekrytering, introduktion, kompetensutveckling, resursplanering och gemensamma arbetsformer får inte bli sidouppgifter som hanteras när tid råkar finnas. De är förutsättningar för att designers ska kunna göra ett stabilt arbete över tid. Vid ungefär 7-10 personer blir detta ofta särskilt tydligt eftersom den organisatoriska belastningen ökar fortare än teamets storlek antyder. Boken visar därmed att skalning inte bara betyder fler designers. Det betyder fler beroenden, fler utvecklingsbehov och större risk för otydlighet. Design operations blir ett sätt att avlasta designledaren och skapa den infrastruktur som gör kvalitet. Samarbete och professionell utveckling möjliga även när organisationen blir större. För det tredje, karriärnivåer och dubbla utvecklingsvägar gör yrkesrollen tydligare. Merholz och Skinner ägnar stor vikt åt nivåer, karriärvägar och förväntningar på designers. Deras ramverk omfattar flera nivåer, från den som etablerar sig som designprofessionell till den kompletta designledaren. Varje nivå kopplar samman yrkesskicklighet, samarbetsförmåga, ansvar och, på högre nivåer, ledarskap. Detta är viktigt eftersom titlar som senior designer eller designchef annars lätt blir oklara signaler om status snarare än tydliga beskrivningar av ansvar. En genomtänkt nivåstruktur gör det lättare att rekrytera, ge återkoppling, bedöma utveckling och skapa rimliga befordringsbeslut. Boken betonar också att en designorganisation behöver erbjuda en väg för specialister och individuella bidragsgivare, inte bara för personer som vill bli chefer. Om befordran förutsätter personalansvar riskerar företaget att förlora starka praktiker eller skapa chefer som egentligen vill fortsätta arbeta nära hantverket. Ramverket omfattar dessutom flera roller, exempelvis produktdesigner, UX-forskare, innehållsstrateg och designprogramledare. Därmed behandlas design som en tvärdisciplinär funktion snarare än som en enda yrkesgrupp. Den praktiska implikationen är att utvecklingssamtal bör handla om konkreta förmågor och faktiskt ansvar. Det minskar godtycke och hjälper medarbetare att förstå hur deras eget arbete bidrar till organisationens mognad. För det fjärde, designledarskap handlar om förutsättningar. Inte om att styra varje designbeslut. Bokens syn på ledarskap skiljer mellan att leda designers och att själv leda designarbetets detaljer. Chefen ska naturligtvis värna kvalitet, men författarna framhåller att den större uppgiften är att skapa villkor där teamet kan arbeta väl. Det innebär tydliga förväntningar, frekvent återkoppling, borttagna hinder och stöd när designers behöver försvara rimliga beslut. Formuleringen att stödja snarare än att detaljstyra fångar en central princip. En designchef som granskar varje lösning riskerar att bli en flaskhals och att hämma medarbetarnas omdöme. En chef som istället klargör mål, prioriteringar och mandat stärker teamets förmåga att fatta bra beslut nära arbetet. Författarna betonar även att medarbetare inte enbart ska bedömas utifrån levererade skisser eller gränssnitt. Chefen behöver förstå deras professionella mål, samarbetsproblem och utvecklingsbehov. Ledarskap blir också ett arbete uppåt åt sidan i företaget. Designledaren måste förklara designens bidrag för andra chefer, bygga relationer med produkt och teknik och förändra arbetssätt som begränsar designens effekt. I den meningen är designledarskap till stor del förändringsledning. Det handlar om att hjälpa hela organisationen att använda design tidigare, mer konsekvent och med större strategisk tydlighet. Slutligen, ett tydligt uppdrag skyddar design-teamet från att reduceras till en produktionstjänst. När en designorganisation växer behöver den definiera sin identitet och sitt uppdrag. Boken behandlar detta genom tanken om en teamcharter, alltså en tydlig beskrivning av vad designfunktionen finns till för, vilket ansvar den tar och hur den ska samarbeta med resten av företaget. Behovet blir särskilt tydligt när ett team har vuxit så mycket att olika intressenter har hunnit skapa egna, ibland motstridiga, förväntningar. Utan ett uttalat uppdrag kan design lätt reduceras till att snabbt producera skärmar, visuellt material eller beställda lösningar. Då kommer teamet in sent i processen och får begränsade möjligheter att påverka problemformuleringen. En charter kan istället klargöra om teamet också ska bidra med användarinsikter, produktstrategi, tjänstedesign, designsystem eller kvalitetsprinciper. Den ska inte vara ett abstrakt visionsdokument. Den behöver översättas till konkreta ansvarsgränser, beslutsformer och prioriteringar som andra delar av organisationen kan förstå. Författarnas breda syn på design innebär dessutom att uppdraget kan omfatta hela kundresan, inte bara en enskild digital produkt. Denna tydlighet hjälper designledare att förhandla om resurser och mandat. Den hjälper även produkt- och teknikteam att veta när och hur design ska involveras. Därmed blir designfunktionen en definierad partner i verksamheten snarare än en reaktiv intern leverantör. Sammanfattningsvis, Org Design for Design Orgs passar bäst för designchefer, blivande designledare och chefer inom produkt-, teknik- eller verksamhetsutveckling som ansvarar för interna designresurser. Den är särskilt användbar när ett team går från några få personer till en större funktion och frågor om struktur, rekrytering, roller och ansvar inte längre kan lösas informellt. Även erfarna designers kan ha nytta av den eftersom den förklarar varför karriärnivåer, gemenskap och operativt stöd påverkar det dagliga arbetet så starkt. Bokens praktiska värde ligger i att den förbinder organisationsfrågor med konkreta beslut. Läsaren får språk för att diskutera centralisering, inbäddning, professionell utveckling, teamcharter och design operations utan att låtsas att ett organisationsschema ensamt löser problemen. Den hjälper också läsaren att skilja mellan att anställa fler designers och att faktiskt bygga en fungerande designorganisation. Jämfört med böcker om designmetoder eller allmänt chefsarbete utmärker den sig genom sitt tydliga fokus på in-house design i större företag. Den behandlar inte design som en isolerad kreativ disciplin, utan som en verksamhetsfunktion som måste samspela med produktutveckling, teknik och företagsledning. Vissa råd är användbara också utanför designområdet, men just kombinationen av designroller, organisationsmodeller och tillväxtfaser gör boken ovanligt specifik. Den är mest värdefull som ett underlag för reflektion och samtal om vilket mandat, vilken struktur och vilket stöd ett design-team behöver för att bidra långsiktigt. Om du vill stödja Peter Merholz, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!